Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. Idag ska vi prata om tre domar från fall vi pratat om tidigare i vårt tredje avsnitt av Det hände sen. Hej Acke, hur är läget nu?
Det är bra.
Vi håller på för fullt och spelar in här idag.
Ja, vi har spelat in många avsnitt idag och vi får väl se när de kommer ut, men förhoppningsvis så snabb följd som möjligt.
Ja, precis. Vi sitter här och öser på för att vi har fått göra ett litet avbrott på grund av julledighet och lite förkylningar och såna här saker. Inte någon covid-19, vill säga.
Nej, lyckligtvis.
Men det är ju som det är idag, att är man lite sjuk eller har lite förkylningssymptom och så ska man ju helst hålla sig för sig själv tills det har gått över.
Precis.
Och det har vi fått vänta in. Men nu mår vi bra, båda två.
Jämna plågor, som man säger.
Ja, och idag så ska vi prata om det här, de här tre fallen som vi har tagit upp tidigare. Och det handlar om bussmordet i Kiruna, det handlar om vansinnesfärden i Borlänge och det handlar om mordet på Tommy Lind. Jag tänkte vi skulle börja med Kiruna-fallet. Bussmordet i Kiruna spelade vi in den 22 november i år. Och så här lät det då.
Om man tittar lite på tidsramen, hur länge de är inne i bussen och gör det här kontra hur många knivhugg det är, så är det, känner jag att det är liksom tämligen omöjligt att kunna hugga någon 99 gånger på den korta tiden de egentligen är inne i bussen.
Mm. Man ser också när det kommer till huggen att de är utförda på ett sätt där det också handlar om att förnedra offret. Ja, en av de stora sakerna som uppmärksammades väldigt mycket i det här mordfallet var ju att Reza då, mordoffret, blev knivhuggen väldigt många gånger.
Och det är ju det som har uppmärksammats mycket i media också faktiskt. Nu, ja. när domen föll.
Mm, att han fick 99 knivhugg mot sig. Det är ju någonting som tingsrätten tar hänsyn till när de dömer straffen sen.
Mm.
Vi kan ju säga att den här domen är väldigt lång. För att vara en dom, den ligger på 150 sidor. Man går igenom alla dessa brott som har varit. Det är många målsägande. Och pappan i den här familjen, för det är en pappa, hans äldsta son och den här sonens äldsta lillebror som stod åtalad för mord. Men pappan är också åtalad för sexuellt ofredande och olaga hot. Och storebror är åtalad för mord och övergrepp i rättssak. Och det är också lillebrodern. Mm. Och vi kommer ihåg det att storebrodern är 17 år gammal och lillebrodern är 15.
Vad blev domarna då?
Ja, pappan döms till livstidsfängelse. Där yrkade åklagaren också på utvisning. Men yrkandet om utvisning avslås. Storebrodern döms till 4 års sluten ungdomsvård. Och lillebrodern döms till 2 år och 8 månaders sluten ungdomsvård. Alla döms för mord. Ja, de döms för de brott som de åtalas för. Mord, övergrepp i rättssak, olaga hot och sexuellt ofredande.
Mm.
En grej som slog mig när jag började läsa den här domen är att det finns en person som är målsägande som har samma efternamn som de här tre åtalade. Så jag tänkte att vem är den personen? Om det är någon släkting till dem och så. Men det visar sig att det är det inte. Utan av en slump då, jag antar att efternamnet kanske är vanligt från i Afghanistan, där de här personerna kommer ifrån, så är det här efternamnet vanligt, så att det är liksom bara en slump att de heter samma sak. Men den här personen är i alla fall fru till Reza. Så är mordoffret. Och det är därför hon står med som målsägande. Ja, det är inget annat än ett sammanträffande. Vi i avsnittet pratade om att vi sätter ju väldigt stort fokus på just det här mordfallet. Men som extra åtalspunkt finns också ett sexuellt ofredande. Och det är pappan som åtalas för det. För att han misstänktes ha ofredat 2 stycken minderåriga flickor. Som han ska ha tagit på brösten och på rumpan vid flera tillfällen. Och de här flickorna är vänner till familjen.
Mm.
Så det är en separat händelse. Men vi redogör för det.
Ja, det ligger ju i domen den också.
Ja.
Och det är, han döms ju mycket tack vare flickornas berättelse. Och flickornas familjens berättelse.
Ja. Det är samma sak med det här olaga hotet. Så är ju det mot en man som inte heller har med det här mordfallet att göra. Men det olaga hotet har pappan gjort sig skyldig till av samma anledning som han gjort sig skyldig till det här mordet på resan, nämligen någon form av svartsjuka hedersmotiv. Pappan har uppfattat en person i familjens närhet som att den här personen har stött på hans fru och har skrivit ett sms till honom där han skriver att: "Jag har en varning till dig, din ohederliga jävel. Under dessa 3 år så har du gjort en massa skit och använt dig av en massa knep och ringt min fru hela tiden för att nå dina ohederliga mål. Detta pågick ända till du förstörde vårt liv och jag hoppas att den allsmäktige Gud förstör ditt smutsiga liv. Du förstår inte, annars skulle jag personligen besöka dig och göra upp med dig. På grund av dig, din ohederliga jävel, så var mina barns mamma nära att dö. Socialen vet om allt detta. Jag varnar dig för sista gången att om du träffar min fru en gång till eller om du ens pratar med henne så vet jag vad jag ska göra med dig."
Vilket... Och det döms han ju på, såklart.
Ja. Ja, det är ett olaga hot. Det är inte så mycket att snacka om. Däremot mordet då?
Mm. Där är det ju lite intressant, för det förnekar ju pappan helt och hållet.
Mm.
Storebror, han medger att han har varit där och att han har slagit Resa. Och lillebror erkänner.
Mm. Det fick vi ju veta redan i förundersökningen också. Pappan säger ju också att han har varit på platsen, vilket han har svårt att förneka eftersom han grips i anslutning till det här.
Mm.
Men hans inställning är att han inte alls har utdelat några knivhugg och att han har attackerat Resa i självförsvar.
Ja, precis. Rätten fäster vikt vid ett skoavtryck som matchar pappan och lillebror finns i blodet på bussen.
Mm.
Däremot är det intressant för att det finns inga skoavtryck från storebror i blodet på bussen.
Nej, och det går ju lite ihop med den historien som storebror lämnade också i förhör. Att han lämnade bussen tidigare än vad pappan och lillebror gjorde. Däremot så har man hittat en sten. Och det fanns uppgifter om detta i förundersökningen. Att någon av sönerna ska ha attackerat Resa med en sten. Och den här stenen har man hittat och det skriver man om extra i tingsrättens dom. För man har hittat Resas blod på den här stenen. Och under tingsrättens förhandling så har ju också en av sönerna erkänt att han har kastat den här stenen i huvudet på Resa. En sak som också var intressant i domen är att man har utifrån Resas skador kunnat avgöra vilken kniv som orsakat vilken skada på hans kropp.
Mm.
Det har varit både utifrån liksom storleken på såren men också hur skadorna på hans kläder har sett ut. Och man skriver också i domen att man har hittat materialet som har använts till de här hemmagjorda knivslidorna som var en jeanstyg, va?
Mm.
De har man hittat hemma hos familjen, så att det är klart att de här 3 knivarna som har hittats på platsen har kommit från samma ställe.
Ja, precis. Den här gasbinden som vi pratade om har också hittats hemma hos familjen.
Som man lindade runt knivhandtagen, ja, det stämmer. Mm. Och det är ju såklart också av vikt för domen eftersom de 3 åtalade har hävdat att även Resa var beväpnad med kniv. Men någon sån kniv har man ju inte kunnat hitta då som har skilt sig från de andra.
Precis.
En stor del av bevisningen har ju också varit en film som ett av vittnena har filmat. Mm. Och det pratade du om i vårt avsnitt också, att vi har ju inte sett den här filmen.
Nej, men de förklarar filmen ganska bra i domen.
Mm.
Och i domen står det så här: "På filmen som är tagen i riktning mot främre delen av bussen syns Resa och de åtalade stående längst fram i bussen. Resa är vän med ansiktet mot kameran och de andra syns bakifrån. Det går att se att Reza höjer sina armar som för att skydda sig. Hur Reza sedan gör en rörelse med handen mot halsen. Hur något ser ut att spruta eller pumpa i riktning från halsen. Av ljudet från filmsekvensen går det att höra hur någon skriker något på persiska. Vilket har översätts av tolkarna till följande. Slå eller hugg honom. Han har tagit tag i kniven. Eller han håller i kniven. Slå eller hugg honom.
Så den här filmen visar alltså själva mordet. Kanske särskilt just det såret mot halsen. För det står i den rättsmedicinska utvärderingen att Reza har fått tagit emot hugg mot halsen. Som nästan såg ut som en skärning över halsen.
Mm.
Och det är där tillsammans med stick mot bland annat hjärtat som har dödat Reza. Ett nyckelvittne för åklagaren har ju varit busschauffören, för att det här sker framme vid honom, precis bredvid. Och busschauffören ger ju ett väldigt tydligt vittnesmål av händelsen. Han berättar hur de här tre åtalade har jagat efter Reza in i bussen och att det är pappan som håller i Reza runt midjan bakifrån, samtidigt som hans söner slår Reza. Och busschauffören uppger att efter det så går de också över till att börja hugga honom. Och busschauffören säger att storebror avviker från platsen efter att huggen har börjat. Vilket alltså inte storebror själv har sagt.
Precis, så det går ju emot det som storebror påstod.
Ja, men han kan ju ha avvikit så pass tidigt att han fortfarande inte lämnar några skoavtryck i blodet till exempel.
Mm.
Men att han har varit där när själva mordförloppet, när misshandeln har gått över till mord,
mm.
om jag förstår vad jag menar.
Mm.
Så det är ju såklart väldigt viktigt för tingsrätten när någon ska ta beslut.
Ja, ja, absolut.
Busschauffören säger ju också att Reza har svårt att försvara sig mot de här huggen eftersom det var flera angripare. Och då kan man ju också förstå från hans vittnesmål att det var flera som hugg. Att det inte var så som lillebror har sagt i sina förhör, att han var ensam som mm. hugg med två knivar, har han sagt.
Ja, precis.
Mm. Man har också tagit upp Rezas fru till tingsrättsförhandlingen, där hon förhörs på plats. Och hon berättar ju lite om hur det har varit för Reza innan den här händelsen.
Mm. Alltså pappan och sönerna har ju trakasserat Reza under en lång tid. Hon berättar också att pappan har kontaktat Rezas frus mamma för att baktala Reza, för att sabotera Reza och hennes relation.
Mm.
Rezas fru berättar också i tingsrättsförhandlingarna att pappan ska tidigare ha dödat en person i Afghanistan av samma anledning som nu, alltså svartsjuka.
Mm.
Och en tidigare arbetskamrat till pappan säger också samma sak.
Mm. Precis, och det här var ju någonting som kanske inte kom fram i förundersökningen, att det är fortfarande ingenting som är bevisat, men det är två stycken som oberoende av varandra berättar detta,
mm.
att pappan ska ha gjort det här. I rätten så säger storebror ungefär samma sak som han säger i förhör. Den enda skillnaden är då att han nu förnekar att han har slagit Reza överhuvudtaget i bussen. Han drar tillbaka den delen. Men han berättar också att han sett att hans lillebror hade en kniv på sig i bussen.
Mm, det berättar han ju inte under själva förundersökningen, om man säger så.
Nej, i de förhören som var då. Nej.
Lillebror ändrar ju sin historia mycket i tingsrättsförhandlingarna.
Mm.
Han tar på sig hela skulden, det gjorde han ju egentligen innan också.
Mm.
Han säger att han har beväpnat sig med tre knivar mm. själv. Att han har lindat dem själv, att han har gjort de här knivslidorna själv. Och att varken pappan eller storebror visste om att han hade med sig knivarna.
Det här går ju helt emot det som olika vittnen har sagt. För att, som vi kommer ihåg från vårt avsnitt, så fanns det ju vittnesuppgifter under den här jakten mot bussen. Där vittnen har sett hur sönerna springer efter Reza och pappan går efter Reza. Och där pappan har haft en stor kökskniv i handen som har varit väldigt synlig.
Ja, dels det, men också busschauffören som berättar ju att det är fler som har huggit. Men också att det är omöjligt att hugga någon 99 gånger med tre knivar.
Ja, alltså, visst. Mm.
Eller det är inte omöjligt, men under det här snabba förloppet
mm.
då skulle han behövt ha tre händer som går väldigt... Alltså,
ja, visst.
snabbt samtidigt.
Och lillebrorn säger ju också i under tingsrättens förhandling att det var Reza som angrep honom först den aktuella dagen när de har åkt för att konfrontera honom. Och det ser ju också, ses ju också som ganska osannolikt. Mm. För att, som vi minns, så var det ju pappan och sönerna som åkte för att leta upp Reza efter att han skulle sluta jobbet.
Precis.
Och de har varit på olika ställen runt hans jobb för att försöka ringa in vilken väg han tog för att cykla hem. Mm. Och Reza kom ju visserligen upp på sin cykel, men där blev han ju attackerad och sen så fick han ju springa därifrån. I tingsrättens förhandling så säger lillebrodern att han har under tiden efter händelsen mått mycket dåligt över att ha orsakat Rezas död. Att han skäms för att han i förundersökningen uttalat orden "varje hugg gills" när han har sett videon över en händelse på Coop. Och lillebrodern säger också att han drömt mardrömmar på häktet om händelsen och har med jämna mellanrum svimmat och fått näsblod. Och den här grejen "varje hugg gills", det var ju i slutet utav förhöret med lillebror, så visade polisen en film från en övervakningskamera där Reza och pappan hamnade i en konfrontation inne på Coop i Kiruna.
Mm.
Och då har ju lillebror spårat ur förhöret. Visst. Så han börjar skrika och blir väldigt uppjagad. Och erkänner ju egentligen hur... Han erkänner ju att han har dödat Reza och säger att det var rätt åt honom egentligen.
Mm.
Och under tingsrättens förhandling så passar han på att säga att det här, det ångrar han.
Jo, och det är väl mycket möjligt att han kanske gör det på något visst sätt. Och jag tror att det här med mardrömmar och så kan han absolut ha haft.
Ja.
För jag tror inte att man går helt obemärkt förbi ett sånt här brott, oavsett hur gammal man är. Men jag tror att man gör det ännu mindre när man är 15 år gammal.
Ja, visst. Det är ju såklart väldigt traumatiserande. Särskilt om man, som i det här fallet, förmodligen har fått utföra det här på order utav sin pappa.
Ja, ja, visst.
Att det är så.
Mm.
Pappans förhör i rätten är ju lika motsägelsefulla och vansinniga som de har varit under förhören. Han var ju i förhören så, alltså, han pratade ju så mycket strunt. Han
Det är
helt uppenbart att han inte talar sanning. Och han fortsätter den här linjen i tingsrättens förhandling också. Han säger att det är Reza som har trakasserat honom. Att Reza har varit otrogen med... Eller, inte att Reza har varit otrogen, men att frun har varit otrogen med Reza. Och att han har sett det här när han har spionerat på Rezas arbetsplats. Och så där. Han är ju helt...
Ja, pappan är lite verklighetsfrånvänd, kan man säga.
Ja, alltså Det känns ju som att han är psykiskt sjuk, men man har ju genomfört en rättspsykiatrisk undersökning på honom och sett att han inte är det. Det är därför han döms till fängelse.
Mm. Och det är intressant för att de förhör ju en doktor i psykologi också då, i tingsrätten. Och hennes slutsats är att det finns omständigheter. Hon tar upp bland annat gärningspersonernas konstellation och sättet mordet utförs på, som tydligt talar att motivet för gärningen är hedersrelaterat. Och att gärningen utförs i syfte att återupprätta en förlorad heder.
Mm. Och det här blir ju viktigt i själva bedömningen av brottet också. Vad man har haft för motiv. Och att det var hedersrelaterat fanns ju ganska mycket som pekade på i förundersökningen. Tingsrätten skriver också att den här frågan om det har handlat om nödvärn. Det stryker man ju helt. Det är fullständigt osannolikt att det har rört sig om en nödvärnssituation för pappan eller för sönerna.
Mm.
För att man har använt ett sånt otroligt övervåld. Och att man skriver också i domen att Rezas skador starkt talar för att två olika personer har huggit honom. Och det framförallt för att han har skador både bak och fram på kroppen.
Ja, ja, precis. Annars hade man ju varit tvungen att liksom... krama runt kroppen och hugga fram eller bak eller vad man nu står.
Liksom. Ja, det går ju inte ihop med lillebrorens berättelse heller. Nej. Så att pappan då, som busschauffören säger, har hållit Reza runt midjan bakifrån, det är ju ganska troligt då att han också har huggit Reza.
Ja, ja, och sen så hittar man ju det här såret i pappans hand också, som man tror har kommit från en av knivarna.
Mm. Ja. Tingsrätten slår fast att mordet var planerat och hedersrelaterat.
Mm.
Och det gör man ju förmodligen mycket på grund med underlaget av den här psykologidoktorn.
Mm.
Det pratades lite om skadestånd i domen, och det här tyckte jag var intressant och ganska beklämmande, kan man väl säga. Mm. Så att dödsboet får ju inte något skadestånd för de kostnader man har haft för begravningen. För att när det här skedde så var det en vän till Reza som startade en insamling för att betala begravningskostnader och så vidare.
Mm.
Och i och med att man gjorde det så slipper gärningsmännen betala för det. Och personen som startade den här insamlingen förhörs under tingsrättens förhandling, och han säger att det här är stötande.
Jag tycker det är sjukt att det ska strykas.
Mm.
Samtidigt kan man förstå det på något sätt, för då, alltså jag menar så här, om allt det här redan har blivit betalt, mm, det är klart, vem ska man ge pengarna till?
Ja,
ska man ge det till den personen som startade insamlingen? Det hade man absolut kunnat göra, men den har inte med det här brottet att göra överhuvudtaget, så då kan man kan inte döma, alltså ren rättspraxis så kan du inte döma ut ett skadestånd till någon som inte är målsägande.
Nej.
Då skulle man ju kunna döma ett skadestånd till vem som helst.
Mm. Men det måste kännas väldigt jobbigt för den här personen som har startat insamlingen, och sen så visar sig att han egentligen har bailat ut de åtalade, så att de har sluppit en kostnad på grund av det. För att han ville ju bara göra någonting bra.
Ja, absolut.
Mm. Däremot, som vi sa då, så den här utvisningsansökan då, den avslås, och det är för att tingsrätten skriver att pappan har konverterat från islam till kristendom. Så om han utvisas till Afghanistan så riskerar han att dödas där. Så därför kommer han inte utvisas. Men rätten skriver också att det finns särskilda skäl för att inte döma bröderna till fängelse. Vi var ju lite inne på det. Särskilt med tanke på att vi har pratat om 17-åringar som har begått grova brott tidigare, som har dömts till fängelse.
I T-centralen mordet så dömdes de till fängelse. Till.
Ja, men här hänvisar man till deras låga ålder och säger att det finns särskilda skäl för att inte döma dem till fängelse alltså. Så de får sluten ungdomsvård. Men det här är åklagaren väldigt missnöjd med, så han har överklagat domen på grund av det. Däremot så får pappan livstidsfängelse. Tingsrätten skriver att det inte finns några förmildrande omständigheter här alls.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När det kommer till mordet på Tommy Lind så blev det väldigt uppmärksammat i media, och kanske framförallt i alternativ media. Och det var för att man menade att Tommy blev mördad på grund av sina politiska åsikter. Att han skulle ha högerextrema eller rasistiska åsikter, och eftersom gärningsmannen Mohammed Abubakr var invandrare så skulle det vara själva motivet.
Mm.
Så här lät det när vi pratade om det den 8 oktober. Det är många människor som har antytt att Tommy var rasist. Och ett av samtalen som de fick var från Ångermanlands tidning. De drog upp något torgmöte med den här nazistiska organisationen som de skulle ha i Härnösand. Och då har Tommys pappa blivit väldigt arg och sagt till dem att ni ska inte dra in Tommy i det här.
Mm. Tommys pappa har ju i många intervjuer med tidningar sagt att jag vill inte att min sons död ska bli något politiskt motiv för någon typ av organisation.
Nej.
Eller för någon typ av politiskt parti överhuvudtaget.
Båda föräldrarna uppger också i förhör att Tommy har flera bekanta med utländsk bakgrund och att det var inte något problem för honom. Ja, som vi hörde så finns det ju ingenting i förundersökningen som tyder på att Tommy Lind skulle ha några rasistiska åsikter. Mer än att han har ett brett politiskt intresse.
Ja, precis. Och blev domen då? Jo, domen blev att Mohammed Abubakar döms till livstidsfängelse för mord, grov våldtäkt, försök till grov misshandel och grovt olaga hot. Han ska betala totalt 405 000 i skadestånd till offren.
Mm. Minns ju att det här var en kväll fylld av brott. Mm. Säga, för att det var ju en kvinna tillsammans med Tommy Lind i den här lägenheten som blev våldtagen av Abubakar. Och vid två tillfällen, den första innan mordet på Tommy Lind och den andra efter. Och sen så minns vi också att det var en vän till den här kvinnan som kom för att hjälpa kvinnan.
Mm.
Och det är alltså han som är målsägande i det här försök till grov misshandel. Som, ja, han tog med sig Abubakar ut utanför den här lägenheten och hamnade i bråk med honom. Där Abubakar bland annat ska ha knivskurit
med honom. Ja, precis.
Abubakar har ju erkänt våldtäkterna. Men, och det här olaga hotet. Men han menar att de två våldtäkterna och det grovt olaga hotet borde ses som en sammanhängande gärning. För att hans historia går ju emot kvinnans historia lite. Han säger ju att båda våldtäkterna skedde efter mordet.
Mm.
Och även det här olaga hotet då.
Mm.
Men han förnekar mord och säger att han har handlat i nödvärn och han förnekar att han har knivskurit Tommys vän då.
I tingsrätten säger kvinnan som har våldtagit att hon har berättat för Tommy vad som har hänt. Men om det betyder att hon berättar om den första våldtäkten eller inte, det är lite oklart.
Ja, för det var ju också en grej som det har skrivits mycket om, att Tommy skulle ha vetat om den första våldtäkten, att det var därför som det blev ett problem. Och det fanns ju liksom ingenting i förundersökningen som talade för att han visste om att den här första våldtäkten hade ägt rum. Däremot så är det lite otydligt i domen om det är så att kvinnan säger att hon har berättat för Tommy vad som har hänt.
Mm.
Men om hon har berättat om våldtäkten också, eller om det bara finns ett problem mellan henne och Abubakar, det är oklart. Och Abubakars version är ju lika motsägelsefull som tidigare. Han hävdar att båda våldtäkterna har skett efter knivhuggningen som sagt, men det stämmer inte, för att det finns fotspår i lägenheten efter som kvinnan har trampat i Tommys blod och lämnat fotspår ut mot hennes sovrum alltså, där den andra våldtäkten skedde. Och Abubakar säger också att han bara har huggit Tommy i ryggen och inte i bröstet, trots att han uppenbarligen har blivit knivhuggen i bröstet.
Mm. Rättsmedicinen visar ju på att han har blivit stucken upp mot nacken och i bröstkorgen mot hjärtat.
Mm.
Det visar också att han har haft två avvärjningsskador i handen.
Mm, vilket betyder att han vid något tillfälle har varit vänd mot en angripare. Och att han har ett knivhugg i nacken går ganska väl ihop med kvinnans berättelse. För hon säger att Tommy har stått och borstat tänderna när han plötsligt stelnar till. Och då får man ju anta då att det första knivhugget kom där och sen har han vänt sig om och fått det andra.
Bedömningen blir ju från tingsrätten att kvinnan är trovärdig. Och Abubakar inte är trovärdig.
Mm.
Och det säger man att det beror på att han har ändrat sin version många gånger under förundersökningen. Hans version motsägs av teknisk bevisning. Och därför döms han både för våldtäkt, grov våldtäkt och grovt olaga hot var för sig.
Ja, att det inte är den här sammanhängande gärningen som han menar.
Nej, men en grej som är intressant i tingsrättens dom är att han... Abubakar döms däremot inte för mordförsök på kompisen som kommer dit.
Nej, för det var en åtalad för det, precis. Mm.
Och det menar de att han har inte haft uppsåt att döda kompisen. Och han har inte heller lyckats göra speciellt stor skada med kniven. Och därför så döms han istället för försök till grov misshandel.
Mm. Det, här tar man ju också kompisens version som sanning. Men det stöds av Mohammeds två sista förhör där han erkänner den här gärningen. Och ja, jag kommer ihåg det här under förut, för att kompisen berättar ju hur han ser den här kniven och lyckas ta den från Abubakr. Mm. Han får någon lättare sårskada, bara upp mot halsen till, som han blev rispad med den här kniven med.
Mm.
Ja, Abubakr döms ju för mord. Och tingsrätten skriver att det är uteslutet att någon annan än Mohammed har knivhuggit Tommy. Mohammed har ju som sagt hävdat nödvärn, men tingsrätten skriver att det finns ingen nödvärnssituation. Och ett av de viktigaste bevisen för det är ju att Abubakr har attackerat Tommy bakifrån först.
Jag måste säga det att Abubakr och Mohammed, som vi säger, Mohammed är efternamn och Abubakr är förnamn.
Ja.
Det är därför det kan bli lite snurrigt, men det är samma person.
Mm. Jo, nej, men att Abubakr har attackerat Tommy bakifrån först, det innebär liksom att det finns ingen nödvärnssituation.
Nej.
Vilket är helt självklart. Påföljden då, där skriver tingsrätten: Tommy Lind har oprovocerat angripits bakifrån när han befunnit sig i badrummet. Han har således befunnit sig i en skyddslös ställning. Brottet har dessutom utförts i hans egen bostad. Han har fått allvarliga skador av knivhuggen som måste ha medfört svår smärta. Eftersom han inte omedelbart förlorade medvetandet måste han också ha känt stark dödsångest. Enligt tingsrättens mening har alltså brottet inneburit svårt lidande för Tommy Lind och också varit särskilt hänsynslöst, vilket talar för livstidsfängelse. Det finns inte några förmildrande omständigheter som ska påverka straffvärdet. Och därför döms Mohammed Abubakr till livstidsfängelse.
Ja.
Den sista domen vi ska ta upp är ett avsnitt som vi spelade in den 23 september förra året. Och det handlar om en vansinnesfärd i Borlänge. Och då lät det så här.
Alltså de kollar ju på platsen, finns det någon kniv? För att rimligtvis så borde det ju finnas en kniv på platsen om han har gått fram till taxibilen med en kniv och sen blivit påkörd. Han kan ju inte bara ha gömt kniven någonstans.
Nej. Och då är det så speciellt att man hittar två knivar.
Och ingen av dem är en särskilt stor kniv. Och den ena är ju bara själva knivbladet. Ja. Det är inget skaft på den ena kniven.
Dessutom så är det en person som ger sig in i det här när polisen är på plats och tycker att polisen hanterar Adan på ett väldigt bryskt sätt. Så när polisen tar den här helt utomstående personen så har han också en kniv på sig.
Ja, precis. Det är ju bara en slump egentligen.
Ja. Men vart de här två första knivarna, de knivarna har man inte lyckats knyta till någon. Man Nej. Har gjort fingeravtrycks undersökningar på de knivarna och det knivbladet, så, men inte hittat någonting som kan knytas till de här två personerna som är misstänkta. Så
de knivarna har väl bara legat där? Jag vet inte hur mycket knivar som ligger runt i Borlänge.
Nej, det är ju jättemärkligt.
Ja, det är väldigt, väldigt märkligt.
Det som vi hörde här är bara en del i det. Vi kommer till det senare. Men det var ju en ganska fascinerande omständighet i det, att man har hittat flera knivar på platsen. Men det som gjorde att vi kanske fastnade för det här först var ju att det inledningsvis fanns en misstanke om att det rörde sig om ett terrorbrott.
Mm.
Eftersom någon har kört med bil på en gågata och kört på en massa människor. Och sen så visade det sig senare att det handlar om snarare någon typ av familjefejd nästan. Mm. Som har sin grund i att den åtalade Yousaf Amin ska ha ofredat eller sexuellt utnyttjat dottern till en av målsäganden. Men Yousaf Amin döms i alla fall mot sitt nekande till 9 års fängelse för mordförsök, 4 fall av grov misshandel och grov vårdslöshet i trafik. Och han frikänns från sexuellt ofredande, vilket kan vara lite ironiskt eftersom det är det misstänkta sexuella ofredandet som är själva upprinnelsen till hela den här händelsen.
Där är 6 målsägande totalt. Det är 1 för mordförsök, 1 för sexuellt ofredande och 4 från de som blev eller höll på att bli påkörda.
Mm. Och den personen som är målsägande i mordförsöket, det är alltså han som är pappan till flickan som är målsägande i det sexuella ofredandet.
Ja.
Så försöker vi göra det så klart som möjligt. Josef ska betala totalt 246 000 kronor i skadestånd till de här olika fem målsäganden.
Mm.
Flickan blir inte berättigad till något skadestånd eftersom det åtalet ogillades.
Rätt psykiatrisk undersökning har gjorts av Josef. Där kommer de fram till att han inte var psykiskt sjuk vid tillfället för brotten. Det görs klart i domen att den personen som blev utsatt för mordförsök nu också har dömts för misshandel av Josef i samband med den här händelsen. Han friades dock från olaga hot.
Ja, för vi kommer ihåg att de här två personerna jagade efter varandra med bil i Borlänge och den här färden slutade någonstans i centrala Borlänge. Och då ska målsäganden ha gått fram till Josef som har suttit i sin taxibil och slagit honom genom ena sidorutan. Mm. Och det döms han för misshandeln. En spännande grej med det här med att Josef bedöms att han inte har varit psykiskt sjuk i tillfället vid brottet är ju att försvaret har hävdat att Josef har sånt posttraumatiskt stresssyndrom från sina erfarenheter i Somalia och att det kan ha orsakat att han har gjort som han har gjort. Men tingsrätten menar att Josef inte har sökt vård för detta sedan han kom till Sverige 1994. Alltså för 26 år sedan.
Mm.
Så det är inte speciellt troligt att den här PTSD:n kickade till just nu och inte har gjort sig påmind alls innan dess.
Tingsrätten trycker också på att det är viktigt om huruvida Josef har befunnit sig i en nödvärnssituation.
Mm.
Och det försöker de reda ut lite i tingsrättens dom också. Just med tanke på att den här en av de målsägande har dömts för misshandel.
Mm.
Och då, Josef har ju sagt att han blev knivhotad.
Mm. Det som vi pratade om, ja, de här knivarna.
Precis. Men det säger ju tingsrätten att det säger ju inte han i larmcentralen, alltså larmcentralet som kommer in.
Nej, för att under tiden som de håller på att jaga efter varandra i bil så har ju Josef ringt till 112.
Mm.
Och det samtalet kommer vi ihåg att vi pratade om. För att han berättar då att han blir jagad och han då får rådet utav larmoperatören att du kanske ska stanna och kolla vad den här personen vill höger efter. Och tingsrätten skriver ju att om det är så att Josef blivit knivhotad eller sett en kniv i samband med detta så hade ju larmoperatören aldrig kommit med det här rådet.
Nej, precis. Alltså, och han protesterar ju inte heller när den här larmoperatören kommer med det rådet.
Nej.
Och det menar de att hade man blivit hotad med en kniv så hade man protesterat. Då hade man antagligen sagt så. Nej, det tänker jag inte göra. Personen har ju en kniv på sig.
Ja, precis. Däremot så har man ju som sagt hittat en massa knivar. Man har hittat en kniv, ett knivblad bara. Utan något handtag eller något sätt. Mm. Och en syl i närheten av den här platsen. Men tingsrätten förklarar det här. Du var lite inne på att det här, att folk kanske är knivbeväpnade i Borlänge. Mm. Och det är de tydligen, menar tingsrätten. För att tingsrätten skriver att det kan vara så att andra personer som har varit i omgivningen har haft de här knivarna och sylen på sig. Och när polisen börjar komma i drivor in på det här larmet så ja, då gör man sig av med sådana grejer.
Nej, ja, visst.
Ja. Och ja, ingen av de fem målsägandena som har varit på platsen eller de sju vittnen som tingsrätten tar del av har ju sett någon kniv heller.
Nej, precis. Alltså, och det kan man också tänka så här också att går man inte och letar efter sådana saker på gatan så är det nog ganska lätt att man missar det.
Ja.
Alltså, jag menar, om du eller jag går ut och går en promenad så går vi väl inte och tittar ner i marken och letar efter knivar.
Nej, precis. Alltså,
så de kan ju ha legat där hur länge som helst egentligen på något sätt.
Innan den här bilfärden så har ju den ena målsäganden attackerat Josef i bilen. Och då har Josef slagit tillbaks genom den här sidorutan.
Mm.
Och det, skriver tingsrätten, att det var nödvärn. Så det ställs han inte till svars för, det döms han inte för. Men däremot efteråt, för det har ju kommit en person och dragit bort den här målsäganden. Och målsäganden har då lugnat ner sig och gått från platsen. Och det är då Josef har tagit sats med bilen och kört på honom. Och sen backat för att försöka köra på honom igen. Och sen fortsatt den här vansinnesfärden då ner på gågatan och kört på de andra fyra personerna. Och då skriver tingsrätten att den här nödvärnssituationen som först var, det är ju, den är förbi.
Nej,
den är
visst.
Över. Eftersom attacken inte längre är pågående när målsägaren har gått därifrån.
Josef säger ju att han minns inte att han har kört på de här människorna, och det säger tingsrätten att det kan inte vara sant.
Nej, vi har ju tidigare pratat lite om minnesbilder. Jag har läst om en minnesforskare som berättade i något förhör om att man, då var det ju någon en misstänkt som påstod att hon var väldigt, väldigt berusad, att var därför hon inte kom ihåg saker och ting. Men den minnesforskaren sa att man kommer ihåg saken ändå.
Nej,
i alla fall huvuddragen i vad som har hänt. Och eftersom man har kommit fram till att Josef inte har lidit av någon psykisk sjukdom eller någonting sånt under tiden för det här brottet, så är det fullständigt osannolikt att han inte ska ha kommit ihåg att han körde på fem personer. Särskilt inte eftersom det finns den här övervakningsfilmen också. Från en liten butik i närheten där man har sett hur bilen har kört fram, backat och kört på. Så det är en väldigt medveten gärning.
Josef döms för mordsförsök, och tingsrätten konstaterar att det är antingen det eller försök till dråp. Och då skriver de att det som talar för att det istället ska bli försök till dråp är att målsäganden inte fick så allvarliga skador. Men det är rent tur att så blev fallet. Och de säger så här: Josef Amin har gjort allt som krävs för att döda den här målsägande då. Och det är rent tur att den inte dött eller skadats allvarligt i följd av påkörningen. Som rätten tidigare anfört kan taxibilens markfrigång och utformning ha bidragit till den lyckliga utgången.
Precis.
Och det snackade vi lite om i det här avsnittet också. Att det var på grund av att den här taxibilen var så pass högt ovanför marken.
Det är lite som minibuss, va?
Ja, precis. Som har lett till att han antagligen inte har fastnat. Eller att han fastnade framme vid grillen. Så att han inte liksom har blivit överkörd på det sättet.
Dessutom så är det någon som har dragit bort målsäganden precis inför den andra påkörningen, när man ska säga. Så att det har också varit en lycklig omständighet som har gjort att han har klarat sig relativt väl från detta. Då det ska sägas att utav de här fyra andra målsäganden så är det tre stycken som också har klarat sig med lindriga skador. Men den fjärde personen, han fick någon fraktur i bäckentrakten tror jag. Som han har lidit ganska svårt av. Och så han får till följd av det också ett högre skadestånd. Han skadas mest. Men alla de fyra, det klassas som grov misshandel då. Eftersom Josef har attackerat dem med någon form av föremål, i det här fallet en bil. Däremot ska vi säga kort också att Josef frias från sexuellt ofredande. Det hela landade i, det var ju lite si och så med vad den här flickan kunde uppge att Josef hade gjort. Det talades om ganska grova sexbrott mot henne först, men att sen, ja, det var lite fram och tillbaka, ska man säga, i hennes version. Och det hela landade i att flickan till slut har sagt att Josef har slagit henne på rumpan när hon var 12-13 år gammal. Och det erkänner Josef att han har gjort, men han säger att det har varit på ett lekfullt sätt och inte alls sexuellt menat. Och då skriver tingsrätten att det är olämpligt, men det är inte olagligt.
Nej, precis. Och det kan ju diskuteras.
Det kan man absolut tycka lite vad man vill om, men det är därför som man frias för sexuellt ofredande. Det blev i alla fall 9 års fängelse på grund av det här. Och det var allt vi hade att säga i det här avsnittet av Det hände sen.
Ja, tack för att ni har lyssnat.
Ja, tycker man om vårt arbete så får man jättegärna gå in på vår Patreon-sida och stötta oss.
Absolut.
Och vill man kommentera vårt arbete så får man gärna göra det också. Man kan hitta oss på Facebook om man söker på Förundersökningspodden, och man kan hitta oss på Instagram om man söker på Förundersökningspodden. Och vi har en mailadress som är fuppodden@gmail.com. Och på våran poddsida i beskrivningen så kan man också hitta adressen till våran Patreon.
Ja.
Som är, kan du den utan till nu?
Eller patreon.com/fuppodden. Utan 2 p, bara 1 p.
Ja. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det här var Förundersökningspodden med Dag och Aki.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.